Vi talade om evangelierna som historiskt källmaterial om Jesus. Och det är klart, det riktigt intressanta med evangelierna är ju inte att de är trovärdiga i en mängd liksom sakuppgifter. Utan det riktigt intressanta med evangelierna är ju den person som evangelierna handlar om. Och när jag utmanar studenter att läsa ett evangelium, så gör ju det för att de ska komma i kontakt med den här personen. Och jag vet ju om någonting som de inte vet om, att det är livsfarligt att börja läsa evangelierna. Därför att då börjar plötsligt en person som man trodde var en person liksom långt där bak i historien, den personen kommer att börja tala till en och börja göra saker i ens liv och kalla på en. Men det behöver jag inte tala om för studenterna, att det där är farligt att läsa evangelierna. Det får de lov att upptäcka själva. Men nu är det den personen som vi ska tala om. Frågan om Jesu identitet. Och ni ser att det är ett fingeravtryck där. Vem var han? Hur ska man förstå den här gestalten i historien som då har påverkat vår kultur så mycket och som är huvudpersonen i de här böckerna? Det är ju en fråga som han själv ställer till sina lärjungar och som diskuteras i evangelierna. Vem säger ni att jag är? Jesus frågar ju först, vem säger människorna att jag är? Och det finns olika förslag på hur man ska förstå Jesus. Vilken sorts profet han är. Och sen utmanar ju Jesus sina lärjungar. Vem säger ni att jag är? Och Petrus kommer med bekännelsen, du är Messias, den levande Gudens son. Och det är den här frågan som vi ska arbeta med. Frågan om Jesu identitet. I kyrkorna, faktiskt i alla kyrkor över världen, ortodoxa, romersk-katolska, alla olika evangeliska traditioner, så har man ju ett gemensamt svar. Vi delar ju den nicenska trosbekännelsen. Den instämmer alla kyrkor i. Det är ju trevligt när det finns områden vi är helt överens om. Och i den nicenska trosbekännelsen har ju en oerhört specifik beskrivning av vem Jesus är, hur vi ska förstå vem Jesus är. Den lyder så här. Vi tror på en enda Herre Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern. På honom genom vilken allting är skapat och som för oss människor för vår salighets skull har stigit ner från himlen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfrun Maria och blivit människa. Och ni ser att jag har satt i fet stil orden om Jesu identitet. Att han har en unik relation och samhörighet med Gud själv som är på den nivån att man säger att Jesus är Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, av samma väsen som Fadern. Alltså att han är sann Gud till sin identitet. Den nicenska trosbekännelsen, den formuleras ju 325. Och då är det väldigt många som skulle säga som Dan Brown i romanen Da Vinci-koden. Han säger så här, vid konciliet i Nicea år 325, citat, diskuterade och röstade man om många frågor inom kristendomen. Datumen för påsken, biskoparnas roll, utdelningen av sakramenten och naturligtvis Jesu gudomlighet. Att Jesus var Guds son föreslogs och röstades igenom vid konciliet i Nicea. Och den här uppfattningen möter jag väldigt ofta när jag är ute och talar med icke-kristna studenter. Att man tänker, ja visst, ni är kristna nu, ni säger ju att Jesus är Gud. Men det där var ju någonting som man beslutade om 300 år efter Jesus. Den tanken går tillbaka till kyrkomötet i Nicea när man röstar igenom, låt oss betrakta Jesus som Gud. Vad ska man säga om det? Låt oss göra en liten resa i historien. Jag läste just bekännelsen från Nicea. Om man tar det som startpunkt och så reser man tillbaka i historien och så tittar man på vad har man sagt och tänkt om Jesus? Och så ska vi ta oss ända tillbaka till Jesus själv. Om vi tar först ett väldigt stort steg. Vad säger de historiska källorna om hur kristna uttryckte sig om Jesus före Nicea-mötet? Och då hoppar vi direkt ganska långt bak här. Ireneus, som var biskop i Lyon i Frankrike, 180 efter Kristus, skrev så här: Jesus, citat, fick vittnesbördet från alla att han var sann människa och sann Gud. Alltså, helt i linje med sånt som bekännelsen från Nicea säger. Justinus martyren, han är lite yngre, han dog 165, levde mellan 100 och 165. Han talar om Jesus som Herre och Gud. Att Jesus förtjänar att bli dyrkad som Gud, alltså tillbedd så som man tillber Gud. Att han var Gud och människa. Martyren är inte hans efternamn, han heter Justinus. Och utifrån hans bekännelse av att Jesus, av Jesus som Gud, så leder han ju också martyrdöden. Det är därav det namnet. Om vi backar till Ignatius av Antiochia, han föddes ungefär när Jesus dog. Ignatius av Antiochia, som dör själv 108 efter Kristus. Han talar om att Jesus Kristus är Gud i kött, Gud i kropp. Alltså Gud i kroppslig form. Inkarnationen alltså. Han talar om vår Herre och Gud, Jesus Kristus. Jag har bara tagit några få exempel här. De kan enkelt mångfaldigas. Alltså det man säger vid mötet i Nicea är ju sånt som kristna har sagt. Långt, långt. Det är ingenting som man föreslår och röstar igenom. Utan det man gör vid mötet i Nicea, det är att man väldigt, väldigt specifikt formulerar den tro som hela tiden har funnits i den kristna kyrkan. Man ska notera att de icke-kristna, de uppfattade mycket tydligt vad det var de kristna trodde på. Det finns en graffiti i Roms katakomber. Den är lite svår att datera. Men man tror att den är från 100- eller 200-talet. Och då ser ni, jo det syns ganska tydligt, då ser ni att där är en bild på en korsfäst person. Men personen har ett åsnehuvud. Och dessutom är personen vänd, inte så som vi brukar se avbildningar av korsfästa personer, utan har ju ryggen och ändan mot oss. Det här är icke-kristna som hånar en kristen som heter Alexamenos. Texten till den här bilden lyder: Alexamenos tillber sin Gud. Alexamenos var kristen. Och de icke-kristna hånar Alexamenos för han tillber en korsfäst person som en gud. Och för att uttrycka sitt förakt över det har man satt ett åsnehuvud på Jesus. Och till skillnad från vår kultur så tyckte man i antiken det var mer pinsamt att visa ändan än att visa framsidan. Därför har man gjort bilden på Jesus på det sättet. Så de icke-kristna uppfattade ju vad de kristna trodde på. Att man bekände att en historisk person hade gudomlig status som han tillbad Jesus som Gud. Det framgår också av ett brev som en romersk ämbetsman som heter Plinius den yngre skriver till kejsaren. Han har just blivit utsedd som ämbetsman över ett område och där finns många kristna. Och han har problem med de kristna. Därför de kristna vill inte tillbe kejsaren. De kristna var lojala samhällsmedborgare, men de vägrade bekänna Kyrios Caesar, alltså kejsaren herre. Därför deras bekännelse var ju Kyrios Jesus. Jesus är herre. Och nu undrar Plinius den yngre, hur hårt ska han gå åt den här gruppen? Ska han avrätta dem? Ska han fängsla dem? Ska han förfölja? Liksom, vad är smart? Och han vill ha råd. Så skriver han till kejsaren och då måste han beskriva vad är det här för grupp som han vill ha råd om. Och då beskriver han gruppen så här. De hade för vana att på en utsatt dag, söndagen alltså, samlas före soluppgången. Och att växelvis med varandra sjunga en sång till Kristus liksom till en Gud. Och att med en helig ed binda varandra till att inte begå något brott. Han har ju fattat vad de sysslar med. De tillber Kristus som Gud. Allt det här kan man belägga. Har vi rest från Nicea-mötet 325, 200-talet, 100-talet. Hur ser det ut under det första århundradet? Det som är Jesus samtid. Ja, då är vi ju tillbaka till Nya Testamentet. Och här är det ju väldigt tydligt hur de första kristna tänker om Jesus. Johannes evangeliet börjar så här. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och så i vers 14. Och ordet blev kött. Ordet blev människa. Alltså det är ord genom vilket hela universum har blivit till. Det är ordet som var hos Gud och som var Gud och som har skapat allting. Det ordet har blivit människa i Jesus. Och vi såg hans härlighet och han var full av nåd och sanning. En mycket kristendomskritisk historiker, Bart Ehrman, han säger så här. Det är sant att Jesus säger sig vara gudomlig i det sist skrivna av våra kanoniska, det vill säga nytestamentliga evangelier. Jesus gör verkligen märkliga påståenden om sig själv. Han säger att han är jämlik med Gud och har varit så redan innan världen skapades. Detta är häpnadsväckande höga anspråk. Och det här finns ju rakt igenom Johannes evangeliet. Jag och fadern är ett. Den som har sett mig har sett fadern. Men nu är det sist skrivna evangeliet. Normalt säger man att det är skrivet på 90-talet. Men om vi går till lite tidigare kristna texter. Paulus skriver ett brev på 60-talet, brevet till församlingen i Filippi. Och där citerar han antagligen en hymn som är ännu äldre än 60-talet. Men vi hittar den i en text från 60-talet. Där står det så här. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Här sägs Jesus av evighet vara jämlik med Gud. Och sen har han avstått från den härligheten, kommit som människa. Och han har dött för oss. Och nu har han blivit upphöjd och fått det namn som är över alla namn. Alla andra namn, det är ju Guds namn. Han var jämlik med Gud. Han har det namn som bara Gud kan ha. Om man tittar ett lite tidigare brev av Paulus, första Korinthierbrevet, det är skrivet år 55. Så kan man göra en intressant jämförelse mellan hur Paulus skriver i första Korinthierbrevet och vad profeten Joel säger. I profeten Joels bok i kapitel 2 så talas det om att Herrens dag kommer. Herren, det är ju Israels Gud, JHVH. Hans stora dag kommer när han ska döma världen. Herrens dag kommer. Men så finns det också ett löfte. Den som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Profeten Joel. Herrens dag kommer. Den som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vad säger nu Paulus? Juden Paulus som har kommit till tro på Jesus. Nu talar han om vår Herre Jesu Kristi dag. Det som var Herrens dag har blivit Jesu Kristi dag. Och Paulus ger oss löftet. Den som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn ska bli frälst. Alltså det som sägs om Gud i Gamla testamentet sägs nu om Jesus i Paulus brev. Han identifierar Jesus med den Gud som Gamla testamentet talar om. Det här kan man visa på många områden i Nya testamentet, att de första kristna skriver över en stor mängd begrepp från Gamla testamentet som är begrepp om Israels Gud. Herrens namn, Herrens ord, Herrens dag, Herrens härlighet, Herrens ande, Herrens fruktan, Herrens bud. Allt det beskrivs i Nya testamentet med tillämpning på Jesus. Jesu namn, Kristi ord, Jesu Kristi dag, Kristi härlighet, Kristi ande. Alltså det man säger om Gud kan man säga om Jesus. Och nu är vi tillbaka på 50-talet. Det här går att visa väldigt tydligt att det som kyrkomötet i Nicaea sa 325, det har kristna sagt på 200-talet, på 100-talet, på 90-talet, på 60-talet, på 50-talet. Så långt tillbaka vi kan följa det i historien så har kristna sagt samma sak hela tiden. Vi bekänner att i Jesus möter vi den Gud som har skapat allting. Man kan säga så här. I Nya testamentet adderas inte Jesus till gudomen. Vi är inte politister som tror på många olika gudar. Det är inte så att vi först har Gud och sen så lägger man till en gud till, Jesus. Nej. Det är inte så att Jesus är en människa som upphöjs och blir Gud. Nej. Det är inte så att Jesus är en människa som adopteras av Gud och blir hans son. Nej. Det är inte så att Jesus är en person som växer i andlig mognad och till slut når gudomlig status genom någon sorts helgelseprocess. Nej, allt det här är irrläror i kyrkans historia. Men det är inte så Nya testamentet talar om det. Utan Nya testamentet, konsekvent, så långt tillbaka i historien vi kan följa det, så identifierar man Jesus som Gud. Man identifierar den historiska personen Jesus från Nazaret med Israels Gud. Men då uppstår frågan så här. Nu har vi följt vad kristna genom historien har sagt. Vad i all sin dag hade Jesus tänkt om detta? Tänk om Jesus hade fått läsa den nicenska trosbekännelsen. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som fadern. Vad hade Jesus tänkt? Vad hade Jesus sagt? Vad är ni inte kloka? Ni kan inte säga så här om mig. Eller vad hade han sagt? Hade han tänkt, det här är ju hädelse. Ni tillskriver mig en status som jag inte har. Eller vad hade han sagt? Det här måste ju ändå vara nyckelfrågan. Vad tänkte Jesus om sig själv? Det här som kristna, så långt vi kan följa dem i historien, har tänkt om Jesus. Är det förankrat hos Jesus själv eller var kommer det ifrån? Frågan om Jesu självförståelse. Det är intressant om man börjar läsa Markus evangeliet. Så händer något intressant. Innan vi läser det, man säger en sak. Om man talar med muslimer idag, och vi har ju en växande grupp muslimer i Sverige, så vi behöver bli mycket bättre på att kommunicera och gå i dialog med muslimer och introducera dem till Jesus. De har ju stor respekt för Jesus, de ser ju honom som profet, men absolut inte som Gud som har kommit som människa. Och muslimer har fått lära sig av sina imamer att de ska fråga oss, eller de ska säga till oss så här: Jesus säger inte någonstans jag är Gud. Om ni pratar med muslimer kommer ni få höra exakt den formuleringen, för det har alla fått lära sig att det är det man ska fråga kristna. Och det har de helt rätt i. Jesus säger inte någonstans jag är Gud. De tre orden i den ordningen finns inte från Jesu mun. Är det en bra invändning mot kristen tro? Nej, jag tycker inte det. Grundfrågan här kan inte vara Jesus måste ha använt just den formuleringen. Det kan vara så här att någon har hört mig prata och så har de aldrig hört mig säga jag är gift med Ingrid. Däremot så har man hört mig säga min kära hustru Ingrid, vårt silverbröllop, mitt äktenskap. Skulle man inte kunna dra slutsatsen då att jag är gift med Ingrid? Trots jag har aldrig använt de orden jag, som ni har hört då, jag är gift med Ingrid. Men jag har ju formulerat precis den tanken på en massa andra sätt. Det blir ju väldigt fånigt att säga jag kan inte tro att du är gift med Ingrid förrän jag har hört dig säga just de orden i den ordningsföljden. Alltså man måste ju liksom lyssna på vad är det som kommuniceras? Och då går vi till det äldsta evangeliet, det första evangeliet, Markus evangeliet. Markus evangeliet, det börjar med att Johannes döparen predikar och säger bana väg för Herren. Och han citerar från Jesaja 40. Som handlar om att Israels Gud ska komma, bana väg för JHVH, för Israels Gud. Och Johannes döparen predikar, nu kommer han, bana väg för Herren. Och så pekar han på Jesus. Han identifierar Jesus som den Herre som han är kallad att bana väg för i anslutning till Jesaja 40. När Jesus döps så kommer en röst från himlen. Min älskade son, min utvalde. Och demonerna reagerar och säger att Jesus är Guds helige. I kapitel 2 så har Jesus börjat sin offentliga verksamhet. Massor med folk vill komma och lyssna till honom. Han kommer hem till Kafarnaum. Huset fylls med folk. Det är folk utanför huset. Fyra personer kommer bärande på en bår med en sjuk vän. Vännen är förlamad. De har inte en chans att bära in båren i huset. Men de går runt huset. Där är en trappa upp på taket. Man använder ju taket för att torka kläder och torka mat. Och det var liksom, så de kan komma upp på taket. Och där kan de göra en öppning i taket. Och de firar ner den sjuke. Rakt ner i rummet. Har ni fantasin med? Jag tänker att det står ett fullpackat rum. Alla lyssnar på Jesus. Plötsligt kommer det en säng ner så. Den lame mannen måste ha känt sig otroligt dum. Liksom. Men Jesus är hur cool som helst. Och han börjar med att säga, mitt barn, dina synder är dig förlåtna. För den här mannens djupaste behov, precis som ditt och mitt djupaste behov, det är att få syndernas förlåtelse och komma rätt i förhållande till Gud. Det är ett större behov än att få tillbaka hälsan. Mitt barn, dina synder är det förlåtna. Då står det skriftlärda där längs väggen. Och de tänker ju direkt. Vad gör han? Bara Gud kan förlåta synder. Och det har de helt rätt i. Och Jesus håller med. Men hur kan då Jesus tillsäga synder? Så de tänker, och det var en sån att de säger det, de muttrar liksom. Vad gör han? Bara Gud kan förlåta synder. Och då fortsätter Jesus att säga. För vad är enklast? Att säga till en man, dina synder är förlåtna, en förlamad man, eller säga till en förlamad man, ta din säng och gå. Vilket är enklast? Tusen gånger enklare att säga, dina synder är förlåtna, för ingen kan se om det sker. Man kan ju komma undan med det som en lögn. Så fortsätter Jesus. För att ni ska veta att människosonen här på jorden har makt att förlåta synder, och nu vänder han sig till den lame, ta din säng och gå. Och mannen reser sig och frisk. Jesus gör det som bara Gud kan göra. Hela mannen. Och det bevisar ju att han har täckning för sina ord när det gäller det som vi inte kan se. att han kan förlåta mannens synder. Sen fortsätter Markus 2 med att det blir en diskussion om sabbaten. Och Jesus korrigerar en felaktig förståelse av sabbaten. Människan blev inte gjord för sabbaten utan sabbaten för människan. Och så säger han, och människosonen, det är han själv, människosonen är herre över sabbaten. Nu får vi tänka efter. Vem gav sabbaten som förbundstecken till Israel? Gud. Vem är den enda som är herre över det förbundstecknet? Gud. Och nu säger Jesus, jag är herre över sabbaten. Ingen enskild medlem i Israel var herre över sabbaten. Det var ju Guds förbund med folket. Vi kan fortsätta och titta på många fler saker i Markus evangeliet. Jesus har inte sagt, jag är Gud. Men han på en mängd andra sätt ställt sig i den position som bara Gud kan ha. Att förlåta synder, att vara herre över sabbaten. Riktigt konkret kan man titta på det här utifrån vad man kan kalla för Jesu visitkort. Nu används ju inte visitkort så mycket, men jag har rest på många internationella konferenser. Och innan alla hade smartphones där man utbyter information så där automatiskt, så gick folk omkring med visitkort. Så när man varit på en konferens så kom man hem en tjock bunte med visitkort, folk som hade lämnat ut det. Och då stod det ju liksom namn och titel, vilken organisation man företräder och vilken position man hade i den organisationen och så kontaktuppgifter. Man skulle kunna säga att i evangelierna så får vi tre visitkort av Jesus. Därför det är tre titlar som Jesus återkommande använder om sig själv och som visar vilken självförståelse han hade. Den första titeln är Människosonen. Absoluta favoritbeteckningen från Jesus. Han kallar sig själv Människosonen. Förekommer 73 gånger i evangelierna. Förekommer inte i resten av Nya Testamentet. Är du riktigt bibelkunnig så kan du säga, jo, Stefanus säger att han ser en människoson i en syn. Och i Uppenbarelseboken står det att Johannes i en syn ser som en människoson som går bland ljusstakarna. Men som beteckning på Jesus så använder de första kristna inte människosonen. De använder ju Kristus, Messias. Det här är Jesu eget ord om sig själv. Att han är människosonen. Och det här har en väldigt speciell bakgrund. Det här betyder ju son av en människa. Men det hade också fått en speciell laddning. Därför att i Daniels bok kapitel 7 så finns det en syn som handlar om en väldigt specifik människoson. En som liknade en människoson kom med himlens skyar och han närmade sig den gamle, det är ju Gud. Så en människoson närmar sig Gud och fördes fram inför honom. Och så sägs det, åt honom, alltså den här människosonen, åt honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde, människosonens välde alltså, är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Det är ord som bara kan användas om Gud, eller hur? Makt, ära, rike. Att alla andra folk och stammar och språk ska tjäna honom. Gud är ju den enda man ska tjäna, eller hur? Han ska få ett evigt välde som aldrig ska ta slut. Alltså här är en människoson som samtidigt får en gudomlig status av Gud. Okej, här är första titeln. Människosonen. Andra titeln. Det är Guds son. Så det första är människoson. Nu är det Guds son. Eller sonen i bestämd form. Om man ska vara riktigt noggrant här så kan det här med Guds son, det kan användas, det är lite flexibelt begrepp. Så om du har läst mycket i Bibeln så vet du kanske att änglar kan kallas för Guds söner. Israel som folk kan kallas för Guds son. Ut ur Egypten kallade jag min son. Så det är en viss flexibilitet här vad som står för i det uttrycket. Men när Jesus använder det så använder han det på ett mycket specifikt sätt. Att han är sonen i bestämd form. Att han är son i en fullständigt unik mening som ingen ängel är och som ingen i Israel är. Så här står det i Matteus 11 och 27. Och det är Jesus som säger: allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Och ingen känner fadern utom sonen. Alltså han gör anspråk på att vara den enda som fullt ut känner Gud. Och att Gud är den enda som fullt ut känner Jesus. Och att han, sonen, är den enda som kan uppenbara Gud för oss. Det här är ju anspråk på att ha ett unikt sonskap som ingen annan har. Allt har min fader anförtrott åt mig. Så han gör anspråk på att vara Guds son. Och den tredje titeln, det är Messias. Messias, det är ju ett hebreiskt ord då, som betyder den smorde. Och i det ligger att vara den utvalde. Vi är ju en monarki. Vi vet vad det innebär att kröna en person till kung. En kröning, man får en krona på sitt huvud. Om man följer amerikansk politik så vet man att de svär in en president. Och lägger man handen på Bibeln och så svärs man in och så får man den nya positionen. I Israel så krönte man inte, man svor inte in. Utan man smorde, man hällde dyrbar olja. Men det hade liksom samma funktion. Att man då blev en utvald person i en utvald roll. Och Israel väntade ju på den här utvalde, den smorde. Messias, det som på grekiska sen är Kristus. Så när vi säger Jesus Kristus så betyder det ju Jesus, alltså Messias. Och Jesus gör anspråk på att vara Messias. I Matteus 11 så berättas det att Johannes döparen har kommit i tvivel. Han som pekade ut Jesus, han har ju sen blivit fängslad, är då isolerad. Han kan inte följa saker på nätet och sådär. Han sitter ju där och undrar, om nu Jesus är Messias, varför sitter jag i fängelse? Om nu Gud har kommit till sitt folk, varför får den orättfärdiga Herodes Antipas fortfarande var kung och hålla mig fängslad? Vad är det som pågår? Har jag verkligen pekat ut rätt person? Så han skickar iväg några av sina kvarvarande lärjungar för att fråga Jesus: är du den som ska komma? Är du Messias? Eller ska vi vänta på någon annan? Okej, så de ger sig iväg, kommer till Jesus och frågar: är du den som ska komma? Och Jesus svarar inte ja eller nej så, utan han säger: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetel ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. För de kommer just när Jesus håller på att hela de sjuka. Så Jesus kan säga: berätta vad som sker. Det som bara Gud kan göra sker här. Så ni kan själv dra slutsatserna. Men han gör det. När Jesus säger detta så använder han citat från Jesaja 35. Som är en messiansk text om den kommande Messias. Och han använder ett citat från Jesaja 61 som är ännu mer en messiansk text om den smorde, om Messias. Så han svarar ja på frågan: ja, jag är den som skulle komma, ni ska inte vänta på någon annan. Jag är den smorde, nu uppfylls profetierna i Jesaja 35 och Jesaja 60 om att den smorde ska komma. Och då ska de blinda se, de lama gå. Då ska glädjebudet framföras till folket. En av världens mest kända Jesusforskare, han heter N.T. Wright. När han sammanfattar det här så säger han så här: Jesus trodde sig kallad att göra och vara det som bara Israels Gud, JHVH, kan göra och vara. Poängen här är: det kommer från Jesus själv att han fullt ut både representerar Gud och är Gud. Det kommer från Jesus själv. Det är inte de kristna och det är inte något kyrkomöte som har bestämt detta. Det kommer från Jesu egen självförståelse. Där kan man se väldigt tydligt om man ställer frågan så här: varför dödades Jesus? Det finns ingen myndighet som avrättar en person för att personen säger: vänd andra kinden till, älska din fiende, gå en extra mil. Man behöver inte avrätta en sån person, det är fullständigt ofarligt. Jesus blev inte avrättad för sin etiska undervisning, eller hur? Nej, det som sker inför rättegången, när man ska döma Jesus, då har man ju dels falska vittnen och anklagelser om att han ska riva ner templet och sånt där, men det är bara falskt. Och till slut så sätter översteprästen allt på ett kort och ställer en fråga om Jesu identitet. Då ställde översteprästen ännu en fråga: är du Messias, den välsignade son? Alltså det är frågan om Jesu identitet. Vem påstår du att du är? Är du Messias? Gör du anspråk på att vara Guds son, den välsignade son? Och Jesus svarar: det är jag. Det är en direkt referens till Guds namnet i andra Mosebok 3, jag är. Det är jag. Och ni ska få se människosonen, Daniel 7, sitta på maktens högra sida på samma nivå som Gud och komma bland himlens moln. Översteprästen fattar precis vad Jesus säger. Då slet översteprästen sönder sina kläder och sa: vad ska vi nu med vittnen till? Han har hädat. Han har gjort sig jämställd med Gud. Det är därför Jesus avrättas. Det är den formella anklagelsen. Han har ställt sig på en plats som bara Gud kan ha. Så Jesu identitet utifrån Jesus själv och sen hela den kristna kyrkan, det är att i Jesus möter vi den Gud som är upphovet, ursprunget till hela universum och som därmed är nyckeln till allt liv, som är själva lösningen på gåtan att vara människa. Det är honom vi behöver komma i kontakt med. Jag skulle säga att det här är en historisk redogörelse. Var kommer den här tanken ifrån? Att Jesus skulle vara Gud. Den kommer från Jesus själv. Kortfattat, hur kan man då ta ställning till den? Jag brukar visa en översikt som blir en sorts tankekarta eller argumentationsöversikt. Och den kan se ut så här. Om man ska ta ställning till Jesus så bör man ta ställning till tre frågor. Den första frågan är: har han funnits? Den andra frågan är: om han har funnits, gjorde han då anspråk på att vara Gud? Och den tredje frågan är: om han har funnits, eller nu formulerade jag fel så här. Första frågan är hans existens. Har han funnits eller har han inte funnits? Om han har funnits, så blir de två nästa frågorna: gjorde han anspråk på gudomlighet eller gjorde han inte anspråk på gudomlighet? Har han funnits eller har han inte funnits? Om han har funnits, gjorde han anspråk på att vara Gud eller gjorde han det inte? Och då blir översikten så här. Det finns en liten grupp människor som säger att Jesus har inte funnits. Men det är en mycket udda uppfattning. Historiker, oavsett om man är kristen eller inte, är idag övertygade om att Jesus har existerat. Det funkar inte att säga att Jesus inte har existerat. Att Jesus bara skulle vara en legend, det är inte ett trovärdigt alternativ. Därför att judiska historiker som Josefus talar om Jesus, romerska historiker som Tacitus talar om Jesus, och vi har ett utförligt och mycket större tidigt kristet material som talar om Jesus. Det är inte sannolikt att säga alltihopa är bara en legend. Jesus har inte funnits. Då är det andra som säger då: okej, visst han har funnits. Men han gjorde inga anspråk på gudomlighet. Han var någon sorts profet eller vishetslärare eller etisk lärare. Alla tankar på att han skulle vara Gud, det är ett legendmaterial. Det är kristna som långt i efterhand har vi påstått att han skulle vara gudomlig. Problemet med det är att det stämmer inte historiskt. Jag har just ägnat 45 minuter åt att visa att tanken på Jesu gudomlighet finns hela vägen i historien ända tillbaka till Jesus själv, och det startar med honom. Han gör anspråk på gudomlighet. Det går inte att säga att det är en senare kristen legendbildning. Därför så är den intressanta alternativet det är att Jesus har funnits och han gjorde anspråk på gudomlighet. Det är det här man behöver ta ställning till. Och då uppstår några olika alternativ. Jesus har funnits, han gjorde anspråk på att vara Gud. Men det anspråket kan ju förstås vara falskt. Alltså han sa att han var Gud, men han var det inte. Religionens värld är full med lögnare som har påstått saker som inte stämmer. Kanske Jesus var en av dem. Om anspråken på gudomlighet är falskt, så kan det ju vara på två sätt. Det kan vara omedvetet falskt från Jesus. Alltså han trodde själv att han var Gud. Han var själv övertygad om det. Fast det var ju falskt, han var bara en vanlig människa. Det är en ganska svårsmält uppfattning. De flesta av er har jag inte träffat tidigare. Ändå så vet jag en sak helt säker om er. Ingen av er har någonsin tänkt så här. Undrar om det är jag som är Gud? Undrar om det är jag som har skapat universum? Ingen frisk människa kan tänka den tanken. Det finns ju ingenting man vet säkrare än att man är en liten, begränsad, bräcklig, svag människa. Om man tror att man är Gud, då är man svårt psykiskt sjuk. Då har man tappat all kontakt med verkligheten. Det är inte ett lättsmält alternativ att säga Jesus gjorde anspråk på att vara Gud. Men det var han inte. Men han själv trodde det. För i så fall har du just påstått att Jesus var svårt psykiskt sjuk. Att han inte hade någon som helst kontakt med verkligheten. Om du har varit nära en person som lider av svår psykisk sjukdom, så vet du att den personen behöver väldigt mycket hjälp. Omgivningen måste hela tiden rädda den personen. För om man tappar liksom kontakten med verkligheten, så går det illa, så att säga. Jesus har ingenting av det sjuka mänskliga livets drag. Han är klartänkt, han är konsekvent, han är full av empati och kärlek. Det, när vi blir psykiskt sjuka så tappar vi mycket av det och blir självupptagna, eller hur? Det är väldigt svårt att säga att Jesus skulle vara psykiskt sjuk. Kan man inte tänka sig så här då? Han gjorde anspråk på att vara Gud. Men det var han ju inte. Det är falskt. Och det visste han mycket väl om. Men han sa det ändå. Han ljög helt enkelt. Det är ju ett alternativ. Massor med människor i religionens värld ljuger. Vad ska man säga om det? Det finns rätt mycket forskning, psykologisk forskning kring lögnen. Alltså det är ett helt forskningsämne, lögnens psykologi. Varför man ljuger? Har ni ljugit någon gång? En del nickade instämmande och ni andra ljög just nu. Okej. Vi har alla slirat på sanningen, eller hur? Och då kan man kan undersöka det här. Ingen människa ljuger alltid. Det är livsfarligt att ljuga. Blir man avslöjad så förlorar man ju jättemycket på det. Så ingen ljuger alltid. Ändå har alla ljugit någon gång. Varför ljög man den gången? Ja, det visar sig när man undersöker det här. Det finns två skäl till att man ljuger. Det vanligaste är att man vill undvika något obehagligt. Man vill inte ta ansvar för något man har gjort. Nej, det var inte jag. Nej, jag var inte där. Nej, det är inte mitt fel. Man vill undvika något obehagligt. Man vill inte ta ansvar. Alternativt så vill man vinna något värdefullt man inte tror man kunde vinna annars. Alltså man skriver till en doktorstitel i sitt CV. För man tänker då, så jag ska få det där jobbet. Eller man ljuger om sin bakgrund, hur rika ens föräldrar är, eller något, för att imponera på omgivningen. Man ljuger för att undvika något obehagligt eller för att vinna något värdefullt. Finns ingen annan anledning att ljuga. Och då måste man ställa frågan här. Vad finns det för anledning för Jesus att säga att han är ett med Gud? Vad finns det för anledning att säga det i en judisk miljö? Vad är det för någonting obehagligt han undviker? Nej, det är ingenting. Det är ju det här som skapar allt obehag. Det är ju det här han avrättas för. Det är ju det som skapar alla hans problem, att han hävdar att han är Gud. Vad är det för viktigt han vill, värdefullt han vill vinna? Han förlorar allt på detta. Det finns ju en tendens att om man börjar ljuga så får man rädda den första lögnen med en ny lögn. Om Jesus var en lögnare och så står han här inför Kajafas och han inser det här håller på att gå åt skogen, jag kommer ju avrättas. Varför backar han inte? Det är ett missförstånd det här. Jag är jätteledsen. Jag har säkert varit lite otydlig i min kommunikation. Jag menar ju inte att jag är Gud. Jag menar, vi har ett budskap från Gud. Jag är en... Han hade ju kunnat försöka med en ny lögn så att säga backa ur situationen. Han gör inte det. Det är faktiskt väldigt svårt att beskriva Jesus som en medveten lögnare. Om du läser evangelierna så är det värsta Jesus vet är inte synd eller syndare, utan det värsta Jesus vet är hyckleri. Att inte säga som det är. Då blir Jesus riktigt vred. Han talar till de religiösa ledarna som inte är ärliga. Ni är som vitmenade gravar. Vacker utsida inuti, fullt av de dödas ben. Sista alternativet är Jesus har funnits. Han gjorde anspråk på gudomlighet. Och det anspråket är sant. Och ni ser att jag använder engelska uttryck här. Det här sättet att resonera kommer från C.S. Lewis. Han använde ursprungligen tre ord. Lunatic, liar and lord. För det var lite mer självklart att ta Jesu existens och ta evangeliernas trovärdighet på allvar vid hans tid. Vi i vår tid behöver ofta lägga till det här med att skulle det kunna vara en legend? Men det sista alternativet är att Jesus faktiskt är den han säger sig vara. Att det är sant. Då har ni en sorts tankekarta. De olika alternativen att pröva. Hur ska vi förstå den här mannen? Jesus från Nasaret. Jag vill sluta med att säga så här. Om det finns en skapargud, någon som har orsakat så att detta universum blir till, och det är ändå ganska många människor öppna för. Detta universum kan inte bara bli till av sig självt. Om det finns en gud, visst borde Gud kontakta oss. Alltså det är en väldigt svårsmält tanke att det skulle finnas en gud som har skapat universum, skapat oss människor, gjort oss till en sorts varelse som undrar över varför finns vi här? Vad är meningen med mitt liv? Och så skulle den guden aldrig ge sig till känna. Vi vet ju om vi blir upphov till nytt liv, om vi blir föräldrar, så är det naturligt att man vänder sig till det liv man är upphov till. Vi vet att det finns situationer där föräldrar inte kan dela av olika orsaker, skiljs från sitt barn, men det är ju en onaturlig situation. Det naturliga är ju att man som förälder ger sig till känna för sitt barn. Jag fattar ju att vi kan inte ställa krav på Gud. Om Gud finns så är han Gud. Man kan inte kräva någonting av Gud. Det ligger i sakens natur. Men det vore väldigt konstigt om Gud skulle skapa oss och sen bara vara tyst. Så jag tänker så här. När jag ser skönheten i den här världen så anar jag att det måste finnas en skapare. Det är någon som har velat att detta skulle bli till. Och från det följer, tycker jag, tanken. Då borde jag hålla ögonen öppna. Har han gett sig till känna någonstans? Finns det någon punkt där han visar vem han är? Det är nästan så jag förväntar mig att det borde finnas en sån punkt i historien. Och det är det kristen tro säger. Och det gör det. Det är i Jesus som skapar av himmel och jord har gett sig till känna och visat vem han är. Och visat att han älskar oss. Och därför är det en självklar punkt om man är intresserad av vem Gud är, så måste man ge Jesus från Nasaret en chans. Han skulle kunna vara kontaktpunkten mellan skaparen och skapelsen. mötesplatsen mellan oss och Gud. Det här uttrycket finns i samband med födelseberättelserna. Zacharias använder det här uttrycket. Gud har besökt Israel. Och jag tycker det är ett härligt, härligt ord. Och jag vidgade lite. Gud har besökt vår planet. Det är anspråken i det kristna evangeliet. Gud har kommit till oss i Jesus från Nazaret. Okej, vi har några minuter ifall det finns frågor, invändningar, tankar kring den här, ett sätt att försöka göra en översikt kring frågorna om Jesu identitet, vem han var och varför vi har anledning att tro att han var Guds son. Det här finns i del 2 i den här serien Skeptikerns guide till Jesus, så att där finns det i mycket, mycket utförligare form. Behovet bakom kyrkomötet i Nicaea, det var ett väldigt konkret behov. Alltså då har kyrkan, evangeliet har förkunnat, kyrkan har spridit, kyrkan har börjat bli den avgörande faktorn i romarriket. Så efter århundrade av förföljelser, vågor av förföljelser, så har kristendomen nu blivit accepterad och är på väg att bli, för nästan statsreligionsstatus. Under 300-talet så sker den utvecklingen. Så nu är kristendomen en stor rörelse. Och då har det dykt upp en förkunnare som heter Arius. Väldigt skicklig kommunikatör, präst. Väldigt duktig på att organisera saker. Duktig på att få med sig musiker och lovsångare. Så han är väldigt populär. Och han har börjat predika och säga: Jesus, vi kan inte säga att Jesus är sann Gud. Han är inte av samma väsen som Gud, utan han är av ett liknande väsen. Men vi ska tänka så här om Jesus, att först finns Gud och sen så skapar Gud sonen som sitt första skapelseverk, och sen skapas universum och vi människor. Så Jesus är inte Gud av evighet, utan är en skapad varelse, högre än oss människor, men fortfarande en skapad varelse. Det är ungefär den teologi som finns i Jehovas vittnen idag. De har Arius teologi när det gäller synen på Jesus. Och Arius var väldigt framgångsrik, så det här började sprida sig i olika församlingar. Och då samlas flera hundra biskopar i Nicaea för att diskutera det här och formulera, ja, men vad är den ursprungliga kristna tron? För man inser att det Arius förkunnar, det stämmer inte med vad kristna från början har sagt. Det stämmer inte med apostlarnas skrifter och vad så. Så det är irrläran från Arius som är bakgrunden till kyrkomötet i Nicaea.
Hur gick
det för honom sen då? Det fortsätter att vara ganska framgångsrikt, hans förkunnelse, en tid efter kyrkomötet. Så det tar tid innan det liksom den teologiska striden lägger sig. Men det blir efterhand det synsätt som den nicenska trosbekännelsen ger uttryck för. Och det blir det inte för att det finns i den nicenska trosbekännelsen, utan därför att det är det som går tillbaka till apostlarnas undervisning. Och det är det jag har försökt göra en ganska stor poäng med. Beslutet i Nicaea, det formulerar ingenting nytt, utan de formulerar bara det som har funnits hela tiden. Men de tvingas göra det på ett väldigt liksom utförligt sätt, eftersom Arius, de måste argumentera ner Arius synsätt. Det kan röra sig, tycker jag, på flera olika plan. Ett område gäller Jesus som frälsare, att det är tron på honom som ger frälsning. Allt fler är kristna idag tänker i termer av någon sorts universalism, alltså att Gud är kärlek och han har visat sin kärlek till oss i Jesus, och konsekvensen blir att det spelar inte så stor roll om man tar emot Jesus i tro och bekänner honom som herre, utan i längden så blir ändå alla frälsta oberoende av Jesus. Och det bryter ju, skulle jag säga, väldigt starkt mot den bild av Jesus som både helt unik i vem han är och helt nödvändig för oss människor att ta emot det han har att ge till oss. Man kan ju alldeles solklart säga att missionsivern i svensk kristenhet idag är inte riktigt på nivån som den var i slutet på 1800-talet eller i början på 1900-talet, då det fanns en iver i den kristna församlingen. Alla måste ju få höra budskapet om Jesus. Alla måste få en möjlighet att ta emot Jesus. Därför att det står så mycket på spel ifall man hör ihop med Jesus eller inte. Den iven har vi tappat mycket därför att vi har tappat liksom förståelsen av Jesus som frälsare som man behöver ta emot på ett personligt sätt. Den andra punkten rör Jesus som herre. Det är allt känsligare idag att tala om omvändelse, om lärjungaskap, om försakelse. Alltså hela den tanken att det är inte jag som är den yttersta auktoriteten. Vår kultur är ju, dess främsta kännetecken är ju att vi är individualistiska. Så då är utgångsfrågan är alltid så här: vad vill jag? Och kristen, hur är det en helt legitim fråga, vad vill jag? Men som kristen så finns det en fråga som kommer före den, nämligen vad vill Gud? Och om det blir en krock mellan vad Gud vill och vad jag vill, så är det Gud som har företräde. Och det har blivit väldigt känsligt. Så vi har väldigt mycket mer en andlighet och en kristen tro som där Jesus får gärna bidra till vårt liv, och vi har en massa områden där vi gärna behöver må bättre och behöver sådär. Men att Jesus skulle vara herre och att det skulle kunna innebära försakelser från vår sida, det är mycket känsligare. Vi har inte speciellt mycket förkunnelse om omvändelse och efterföljelse. Däremot har vi väldigt mycket förkunnelse som är bejakelse av, alltså Gud älskar dig, vilket ju är helt sant. Så jag skulle säga att det är två områden. Om vi börjar med varför man river sönder kläderna. Så är det i olika kulturer så har man olika såna här yttre symbolhandlingar som uttrycker någonting. En del av er minns kanske att i samband med Irakkriget, och så var det en presskonferens och den amerikanska presidenten Bush satt där. Och då var det en man från Irak som tog av sig skon och slängde en sko mot president Bush. Och de västländska journalisterna satt där, vad är detta? Varför slänger man just en sko? Det liksom känns så helt godtyckligt. Men det är det inte alls då för i den arabiska kulturen. Skorna, till sin natur så trampar de ju marken, smutsen. Därför är skon oren. Och du ska inte, om du sitter ner, så ska du inte ta upp benet så du visar skosylen mot en person. För det är att liksom förnedra den personen, att visa smuts mot den personen. Så en sko kan vara laddad med en sån symbolhandling. Det var ett sätt att förnedra. Alltså istället för att kasta en bok eller vad som helst annat, att kasta en sko, det var att förnedra president Bush. Ungdomar i vår tid, de har ju, om de vill liksom uttrycka förakt för en annan person, så visar man dem ju fingret. Det är ju en yttre symbolhandling för att liksom uttrycka förakt eller så. I Bibeln så är detta att riva sönder den yttre delen av sin klädnad. Det är en sån symbolhandling för att visa hur oerhört upprörd man är. Hur allvarlig den här situationen är. Och det är det som det är ett sätt för översteprästen att markera det. Och då tror jag att den han river inte sönder hela sin klädnad, han gör en liten grej så, men det har ett starkt symbolvärde. Och jag utgår från då att de tolkade inte det som ett brott mot det som står i tredje Mosebok, utan det här var en legitim gest om någon hädar Gud, att visa hur upprörd man är över det. Och det blir då som ett sätt att respektera Guds ära, om man uppfattar att det var hädelse. Det finns en viss logisk följd i det som vi pratar om här idag. Vi har pratat om texternas historiska trovärdighet. Sen har vi jobbat lite med texterna idag. Och det bygger på att det här är meningsfulla texter. De är historiskt trovärdiga. Därför kan vi jobba med texterna kring vad de säger om Jesus. Och då har vi pratat om Jesu identitet. Och imorgon vid gudstjänsten så ska jag predika över Lukas 24 som handlar om uppståndelsen. För hela den här frågan om Jesu identitet, den får ju sin yttersta bekräftelse eller sitt yttersta svar i frågan om uppståndelsen. Är Jesus fortfarande död? Då har vi tänkt fel, då var han inte Guds son. Å andra sidan, om Gud har uppväckt Jesus, så är det ju en bekräftelse på allt det Jesus sa om sig själv. Så därför blir uppståndelsen, det blir liksom den avgörande frågan här, att förstå vem Jesus är. Så det finns en logisk sekvens i de här olika samlingarna. Okej, finns det en sista fråga eller är vi färdiga för dagen? Okej, det finns fortfarande böcker kvar, både det som jag har pratat om. Förlåt. Ja, just det, de kastar. Det är väl i Apostlärningarna kapitel 22 så kastar de sand när de har fångat Paulus i templet. De var upprörda, ja. Jag är inte säker på att det har någon specifik symbolbetydelse. Jag kanske behöver kolla upp det, men jag har inte stött på någon kommentar kring det i alla fall. Så jag uppfattar det mer som saker som händer i kaotiska folksamlingar. Alltså då händer ju allt möjligt. Folk slår omkull saker och blir allmänt destruktiva. Det är en väldigt kaotisk situation när man tror att Paulus har brutit mot judisk lag. Så det blir tumult inne på tempelplatsen. Tempelvakten tar ut Paulus. Portarna till templet stängs och där är en stor folkmassa. Men jag kan inte säga något mer om det än att jag tror att det bara är allmänt kaotiskt beteende. Okej, det kanske det är. Då får jag kolla upp det så man kan lära mig någonting nytt.
Det var den stor synden när det blev folken som man brukade klä sig i säcktyg och strö aska över huvudet.
Ja, just det, att man strör aska över huvudet. Ja, just det. Det finns ju som ett välkänt uttryck att i sorg och förkrosselse att man klär sig i säck. Och vi har det som ett uttryck att klä sig i säck och aska. Och att man kan strö aska på sitt huvud. Och det är ju ungefär som, det är mycket sådana här symbolhandlingar som har försvunnit. Tidigare i svensk kultur så gick man ju sorgklädd i lång tid efter ett dödsfall i familjen. Och man kunde, män kunde ha en liten grej på kavajslaget som visade att man var i sorg och så. Allt sånt där har ju försvunnit i vår kultur. Men det fanns som ett tydligt sätt att visa sin förkrosselse. Hur man klädde sig och att man strödde aska på sitt huvud. Det finns, som sagt, det finns fler böcker. Både det finns några ex kvar av de här Skeptikerns guide. Och sen finns där en jättebra bok om man funderar på det här med vetenskap. Kan vetenskapen förklara allt? En tunn, mycket pedagogisk bok om frågan om vetenskap. Det är så många icke-kristna framförallt som tänker att vetenskapen har på något sätt motbevisat kristen tro. Och det bygger på ett stort missförstånd kring synen på vetenskap. En jättefin bok av John Lennox. Där är också en bok, en alldeles nyutkommen bok som heter den heter att tala med dina barn om Gud, som är jättebra hjälp för föräldrar eller för morföräldrar och farföräldrar att tala med sina barnbarn. Alltså inspiration, hur kan vi tala om vår tro på Gud med barn och barnbarn? Det är en väldigt fin bok. Så titta gärna på bokbordet.